Det är Britta Gel Hallqvist som har skrivit den här salmen som vi sjung nu. Det är en av mina favoritsalmer i salmer och sånger. För mig har det blivit som en bön hur jag önskar att min tro och mitt liv skulle kunna vara. Men jag tänker också att det även skulle kunna vara en bild på hur kyrkan skulle kunna vara. I sitt enkla och raka spår är det en bön som jag tror att många av oss säkert skulle stämma in i. Samtidigt som den utmanar med sin rättframhet. Lär mig att bedja av hjärtat. Inte i afton, men nu. Hjälp mig att göra din vilja. Inte imorgon, men nu. Hjälp mig att älska min nästa, inte på avstånd, men här. Nu när han kommer och vädjar, nu när han vållar besvär. Hjälp mig att tro på dig, Fader, inte i himmelen, men här. I den förvirrade värld, hjälp mig att prisa dig här. Vi som finns i det här rummet har olika livserfarenheter. Och våra erfarenheter av tro skiljer sig åt. Några av oss har fått den med sig hemifrån och växt upp med den. Berättelsen om Jesus på flanell och graf i söndagsskola. Eller ni som är lite yngre, kanske i form av YouTube-klipp och appar. En annan kanske har hittat tron senare i livet. Och en och annan av oss kanske inte ens känner sig redo och säker på tron och Gud. Att det är något för dig just nu. I mitt liv har Bibelns berättelse funnits med på ett självklart sätt sedan övre tonåren. Då Gud blev självklar för mig. Jag har aldrig sedan dess tvivlat på Guds existens. Men flera gånger så har jag tvivlat på den kristna gemenskapen. Jag har mött kristna och troende som agerar på sätt som inte stämmer överens med min bild av Gud. Och det har sårat mig och jag är övertygad om att jag har sårat andra. Och det drev mig bland annat till att byta kyrka och samfund. Men ur den erfarenheten lärde jag mig att människor är människor och Gud är Gud. Och då blev det mer hanterbart för mig och lättare för mig att få ihop tro och liv och kyrka. För er som känner mig sedan tidigare och kanske följt mig på sociala medier har kanske sett att jag nyligen har gått in i en ny tjänst som föreståndare i Centrumkyrkan i Farsta. Så inte minst av den anledningen har jag processat tankarna om församling, om gemenskap, om det lilla ordet vi. Och jag har lekt med ord som utanförskap. Med tanken att församlingen ska leva sin kyrka i utanförskap. Utanför sina komfortväggar. Och jag som är ordblind skrev först det med ett G. Men det fungerar ju faktiskt också lika bra. Så där får ni själv välja vilken tolkning ni ska ha. För övrigt så när jag skulle skriva församling, gemenskap i min mobil så ändrade det till hemförsäkring. Och det är inte heller helt fel bilder. Jag blir mer och mer övertygad om hur viktig den kristna gemenskapen i en församling är. Inte minst för den som tillhör gemenskapen utan också för det omgivande samhället. Som en motvikt till mycket annat. Och nu är det någon som behöver gå på toaletten eller smsa någon så är det läge att göra det, för nu kommer jag upprepa mycket utav det som Elin redan tidigare sa det i det fina välkomsttalet. För mig är församlingen ingen, för mig är inte församlingen en perfekt gemenskap där allt är som det ska. På gott och ont är det en högst verklig gemenskap där våra brister finns tillsammans med våra styrkor och förmågor. Det församlingen har men trots vårt oliktänkande i många saker är att vi har en gemensam tro och många gånger också en samma värdegrund. Församlingen för mig är en plats där vi får öva att vara människor. Slipa av en del av vår taggighet. Lyfta varandra till att bli mer ödmjuka. En plats för att öva sig i att vara människa och låta Gud vara Gud i vår mitt. Och det här vet vi alla som levt att det är inte enkelt. Och där blir ju Britta G. Hallqvist formulerad så träffande. Det är en bön som handlar om att omsätta de vackra tankarna och orden i konkreta handlingar i ett äkta liv. Vi har idag hört liknelsen om den barmhärtige samarien eller den goda massarinen. Texten börjar med att Jesus prisar lärjungarna för vad de fick se när de följde honom. Saliga är det ögon som ser det ni ser. De fick se den utlovade Messias. Den som så många kungar och profeter i Gamla testamentet gärna ville se men inte fick. Den laglärde som stod i närheten och råkade höra vad Jesus sa det, tycker inte om hans messianska anspråk. Han beslutar sig därför för att så många gånger tidigare sätta Jesus på prov och kanske beslå honom med något som stred mot den judiska lagen. Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Det är en superbra fråga, viktig och central. Och han själv trodde sig veta svaret. Det gäller naturligtvis att hålla Guds bud. Och jag tänker lite grann i mitt innersta att vi som kyrka idag har inte lämnat det tankespåret fullt ut. Tänk bara på det som vi för inte så länge sedan hade som vår inofficiella syndakatalog. Men vad anser Jesus? Eller som det står på de här armbanden, what would Jesus do? Jesus svarar inte direkt, utan han kommer med en motfråga. Vad säger Gud i sitt ord? Vad står skrivet i lagen? Hur läser du där? Den laglärde svarar, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och hela din kraft och hela ditt förstånd och din nästa så som dig själv. Så står det i Moseböckerna och Jesus kommer rätt. Gör det så får du leva. Det är ett oväntat och kanske rakt svar från Jesus som gör den här mannen lite osäker. Menar Jesus att han inte höll buden? Att han inte ägde det eviga livet? Och kanske får han ett behov av att försvara sig och kastar då fram den här frågan, vem är min nästa? Och det är nu som Jesus berättar om den skadade mannen och hur han bemöts av de tre förbipasserande, prästen, leviten och samarien. Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som råkade ut för rövarna? Tänk på ordet var. Inte är. Den lärda mannen som skulle sätta Jesus på det hala fick kanske något annat att tänka på. Så på samma sätt som den här liknelsen nästan alltid slår an någonting i oss nutidsmänniskor. Han som trodde sig vara expert på att tolka Guds lag fann att han kanske missat det allra viktigaste i lagen, nämligen kärleken. Med sin liknelse visar Jesus honom oss och oss alla att kärlek till den nästa inte sorteras upp folk i älskvärda och icke älskvärda, trevliga och otrevliga. Den frågar inte, vem är min nästa? Kärleken känner igen nästan i varje människas nöd och behov av hjälp, oavsett om hon är vän eller fiende. Och här blir min lek med småorden. Där är blir en förväntan på någonting, medans var är resultatet av nåd. Hänger ni med på det där då? Vi får inte dra för stora växlar på det där, utan det kan vi få ni sortera undan till predikantens frihet att tolka. Eller i mitt fall ren ordblindhet också. Ofta läser man den här liknelsen om den barmhärtige samarien som en moralisk exempelberättelse på hur vi ska hantera våra nästa. Sådan tycker alla att den är bra. Vem kan inte hålla med om att man ska hjälpa utslagna och de som har det svårt? Men liknelsen har ett djupare budskap. Jesus berättar den för den laglärde som trodde att han visste vad kärlek var och att han älskade sin nästa, fast han i själva verket inte alls gjorde det. Han ägde inte den kärlek som lagen krävde. Men jag hoppas att vår kyrka gör det. Att min församling känner det. Och att jag vågar leva så. Vågar jag tro att Gud gör skillnad i den här världen? Den här världen som så många gånger kan upplevas förvirrande. Vi matas om och om budskap om vad vi bör göra för att leva ett lyckligt liv. Vad vi bör göra för att synas, att bli någon. Inte minst nu när vi står mitt uppe i en valrörelse. Och det är inte alltid så lätt att stå emot reklam och slagord. Det är klart att du ska. Du är ju värd det. Men vad är det vi är värda egentligen? Jag tror att de flesta av oss skulle hålla med om att det inte handlar om smink, om saker, om partitillhörighet. Du, jag, vi alla är värda så mycket mer än de yttre sakerna som vi vill sälja på oss själva. Jag tänker att Jesus talar om något helt annat. Han säger att du är älskad för den du är. Du har fått gåvor och förmågor som andra behöver. Du är kallad att vara Guds barn, precis som den som sitter bredvid dig och den du möter på gatan eller din kollega på din arbetsplats. Strax före sin död intervjuades McDonald's grundare i New York Times, Ray Kroc, och han fick frågan vad han trodde på, och då sa han: jag tror på Gud, familjen och McDonald's hamburgare. När jag kommer till kontoret är ordningen den omvända. Få av oss skulle våga uttrycka det så tydligt, men många gånger så kanske det är exakt så vi gör. Inte minst på söndagar. Kanske utan att reflektera över det. Vi sjunger och ber till Gud i gudstjänster och i andakter. Men då vi kommer till jobbet eller skolan är det som om tron hängs av ytterkläderna eller stannar hemma i våra garderober. Ibland för att vi tänker på det. Ibland mer medvetet för att vi tycker att det är svårt att få ihop de olika sidorna i våra liv. För några veckor sedan läste jag en artikel av författaren Patricia Tudor Sandahl som hon intervjuades. Hon har bland annat skrivit den här boken Tusen skäl att vara lycklig. Och i den här intervjun frågar man henne om övertygelse om att varje människa har ett ärende i livet, så svarar hon så här, citat: när vi tar det på allvar och slutar vi ställa frågorna, vad kan jag eller vad vill jag, och istället låter den viktiga frågan bli, vad ska jag? Vi går ifrån att se oss själva enbart som individer till att betrakta oss som personer. Att träda in i en relation till varandra och leva i samhörighet med andra. Det handlar om att hitta och bejaka något som är större än jag själv. Och det är faktiskt till hjälp om man hamnar i mörka perioder. Istället för att fastna i tankemönster att mitt liv är meningslöst, kan jag fundera över vad mitt liv har för mening för andra. Slutcitat. Det går naturligtvis att problematisera det hon säger. Inte minst tankarna kring vad som händer när vi befinner oss i en svacka i livet. Men det ligger oerhört mycket i hennes resonemang kring behovet av att se oss själva. Inte som individer utan som en del av ett sammanhang. Ett sammanhang där alla har ett ärende i livet, som hon uttrycker det. Ett ärende, en plats som inte i första hand handlar om att bli något för min egen skull, men att kunna bidra till människor omkring. Ett budskap som många gånger går tvärs emot det som vi ofta hör i vårt samhälle i övrigt, om att individen är starkast och går först. Dagens evangelietext tillsammans med många andra visar på en inte alltför ovanlig kyrklighet idag. Även om vi inte alltid menar det. Kan det vara så att vi har blivit så duktiga i kyrkan att presentera Gud att vi glömmer bort att vi många gånger själv inte känt honom hela livet? Att vår kristenhet mer bygger på en egen självbild av kyrka än en verklig självinsikt. Att vi många gånger blivit det vi önskar och nu tappat lite av vår pionjäranda. Vi liksom lever på andliga räntor. Vad betyder egentligen tro för oss idag? Har det överhuvudtaget någon sammankoppling till liv? Jag tänker att vi pratar ofta och mycket om att vara kyrka. Kanske inte lika ofta att vi lyssnar på vad världen utanför säger att vi som kyrka ska vara. Liknelsen säger oss också att den som står vid sidan om, den vi minst anar eller tänker på, kan göra Guds vilja. Den säger att orden inte är vår viktigaste bekännelse. Den viktigaste bekännelsen är vår handling och hur vi lever våra liv. Och just därför är församlingen oerhört viktig i vår vardag. Församlingen är en plats som ska hjälpa oss att få ihop vårt liv och vår tro. Jag får en känsla av att idag lever vi våra liv uppdelat i tårtbitar. Det är familj, det är vänner, det är kyrkkaffegrupper, det är jobb, det är skola. Det är min tro och relation till Gud. Och så kan det vara så i vår kyrka. Och ibland är det som så att de här tårtbitarna aldrig eller väldigt sällan möts. Och gör de det så är det den smalaste änden längst fram. Men jag vill tro att allt hör ihop. Och jag tror att vi mår bra av att hitta mötesplatser över gränserna så att tårtbitarna i vårt liv eller i vår församling inte blir allt för separerade. Idag är kyrkan på många sätt en unik plats där människor från olika bakgrunder möts. Familjer, singlar, unga, äldre. Och det är stort. Och i vårt centrum, och det får vi aldrig glömma bort, att i vårt centrum, där står, där sitter, där finns, där lever Kristus Jesus. Den Gud sände till oss som en utsträckt hand mitt i vår mänskliga ofullkomlighet. Det sista är viktigt att minnas. Vi behöver visa förståelse och acceptans både inför oss själva och inför varandra. Ingen är fullkomlig. Med Jesu liv som förebild får vi försöka forma en kärleksfull, varm och barmhärtig gemenskap. En gemenskap där längtan efter att bli berörd av Gud och varandra får vara central. En längtan efter att bli berörd, inte bara för egen del utan också tillsammans. En plats som man kan kalla sitt hem, där jag kan få möta min nästa. Amen.